Och tack gode Gud för ditt ord, Herre. Tack att vi får lyssna till det, Herre. Tack att du har så mycket att säga oss, Herre. Vi ber att du skulle vara med oss och tala till oss, Herre, med din heliga ande, Herre, genom ditt ord. Och, må vi bli uppmuntrade, Herre, och påminna om vem du är i all din storhet och härlighet. Vi ber det här i din son Jesu namn. Amen. Så vi har nu haft några predikningar som fokuseras på Paulus böner. Och förra veckan så predikade Ronny från första Thessalonikerbrevet. Och det var då från kapitel 3, vers 9-13. Och en av huvudpoängerna var att Paulus uppmuntrade dem att fortsätta växa i kärlek. Och vi hörde då bland annat från kapitel 3, vers 12, där Paulus skriver till dem: "Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er." Så som sagt, uppmaningen förra veckan var: väx i kärlek. Eller mer exakt så: må Herren låta er växa i kärlek. Och Paulus fortsätter lite på det temat idag här i det andra brevet, i andra Thessalonikerbrevet. Men han betonar här också hur han vill att de ska växa i tron. Och att växa i tron under lidande. Och det tar oss till den första punkten. En tro som växer trots lidande. Så, vers 3-5. Alltså en tro som växer trots lidande. Så vi läser igen vers 3-5. "Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till. För er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar. Av er uthållighet och er tro. Under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom. Att ni ska räknas värdiga Guds rike som ni lider för." Så likt i det tidigare brevet som Paulus hade skickat till församlingen så uppmuntrar han dem här. Och i det så tackar han Gud. I förra veckans text så såg vi då alltså hur Paulus bad att församlingen skulle få växa i kärlek. Alltså som han skrev förra veckan: "Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom i vår kärlek till er." Och i vers 3 här så ser vi att det har de nu gjort. "Ja, vi måste alltid tacka Gud för er bröder, och det har vi goda skäl till. För er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en." Så Gud har verkat i deras liv under de här svåra omständigheterna. Så de har växt i kärlek. De tron, alltså deras tro, har växt. Och detta trots de här svåra omständigheterna de har. Jag vet inte hur det känns för dig när du tänker på att växa i tro och kärlek trots svårigheter. Men om jag ska vara ärlig så på med de här verserna med om hur mycket liksom ibland jag brister i glädje kring lidande och svårigheter i mitt eget liv. Men också hur jag liksom på något sätt brister i tro på Guds suveränitet. Jag menar, jag tror på det, men i praktiken så kan jag ofta ändå misströsta. Sen jag i somras tog examen så har jag haft svårt att hitta ett heltidsjobb inom det jag utbildat mig inom. Och jag får erkänna att jag ganska ofta känner mig missmodig på grund av det. Och ofrivillig arbetslöshet är egentligen inte ens en kristen svårighet eller så, men det är bara en vanlig svårighet som många behöver gå igenom. Och det är klart en mycket mindre svårighet om man jämför med det de fick gå igenom i Thessalonike. Alltså förföljelse på grund av deras tro. Så människor som ville dem ont och gjorde dem ont på många sätt. Men poängen jag ändå vill få fram är hur reagerar vi på som svårigheter eller motgångar? Hur mycket litar vi på Gud? Att han ändå har allting i sina händer och har en plan. Oavsett vad som händer. Ja, hur mycket litar vi på Gud? Och det var det som församlingen gjorde här. De litade på Gud. De växte i sin tro trots de här svårigheterna. Så hur är det med oss? Så ser vi att Gud är suverän? Att han har allt i sina händer? Känner vi igen oss så som Paulus beskriver församlingen i Thessalonike? Ser vi våra svårigheter och lidanden som en möjlighet att växa i tro och tillit på Gud? Om inte, hur kan vi finna hopp i våra omständigheter under våra lidanden och motgångar? Det talas till punkt 2. Guds rättvisa dom och Jesu förhärligande. Och vi läser där från vers 5 igen och till 12. Så Guds rättvisa dom och Jesu förhärligande. Vers 5 till 12. Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom. Att ni ska räknas värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor de som plågar er. Och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld. Och straffar dem som inte vill veta av Gud. Om de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er. Därför ber vi alltid för er att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. Då ska vi Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Så återigen, vi ser att de kristna i Thessalonike, församlingen här, de fick utstå lidande på grund av aktiv förföljelse. Det fanns någon som plågade dem på ett sätt eller annat. Vi vet inte riktigt exakt vad det var som de fick utstå, men Paulus beskriver det som att de blev plågade. De förföljdes och det var på grund av deras tro på Jesus. Och Paulus sätt att trösta dem här är att få dem att se framåt. Påminna dem om vad som kommer. Ja, Gud är rättvis och rättfärdig. Och det betyder att han kommer inte låta dem plågas ostraffat. Det kommer att ta slut. Och det kommer en dag av dom. Så Jesus säger till oss i Matteus evangeliet 5 om hur vi ska agera när vi får utstå lidande. Ni har hört att det sagt. Öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Alltså vi ska inte själva utkräva hämnd. Det är inte så vi själva ska agera mot våra fiender. Paulus uppmanar dock församlingen att se framåt mot den dagen då Jesus själv kommer tillbaka och överlåter domen till Gud. Vi läser i vers 7 och 8. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Så ja, Jesus kommer tillbaka. Och han kommer tillbaka för att döma. Han är den som kommer att döma. Och det är viktigt för oss att notera här att det här är någonting som Gud gör aktivt. Han är inte passiv i den här domen. Det finns vissa tendenser ibland att förminska Guds aktiva del i att straffa. Så någon skulle kunna säga då att om vi läser att det innebär att vara skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Och då är det som att om det är ett eget beslut, vi separerar oss själva från Herren. Men det också ligger viktigt att vi läser innan det står att Gud straffar med plågor de som plågar er. Alltså det här öga för öga, tand för tand. Fast det är Gud som verkställer det. Det är hans jobb. Och också att Jesus straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vad Herre Jesu evangelium. Och detta är en tröst för oss kristna på alla sätt. Genom alla typer av lidanden. Så rättvisa kommer skipas. Detta borde vara en otrolig tröst för oss. Alltså, oavsett vad vi går igenom i livet. Oavsett vad de här lidandena eller svårigheterna beror på. Och Jesus förhärligas genom det här. Genom att han dömer. Men vi får inte minst komma ihåg att Jesus förhärligas också lika mycket i evangeliet. Att han dog och uppstod för våra synder. För vi förtjänar egentligen också att bli plågade. Men Guds lösning var att låta Jesus bli plågad i vårt ställe. Så vers 9 igen säger att de ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När Jesus dog på korset så sa han: min Gud, varför har du övergivit mig? Han visade oss att i den stunden så blev han skild från Herrens härlighet i vårt ställe. För att som vers 10 säger, när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er. Och detta är alltså genom tron på Jesus. Så se framåt till den dagen när du möter svårigheter och lidanden. Om det så är lidanden på grund av vad andra människor gör mot dig. Eller om det är så på grund av andra omständigheter i ditt liv. Eller om det är på grund av din egen synd. Så kommer allt det på den dagen att upphöra. Låt oss be. Ja, tack Herre för ditt ord Herre. Tack att du har talat till oss idag Herre. Och ber att om jag har sagt någonting fel idag Herre så skulle de få glömma bort det Herre. Vi skulle få glömma det, men att ditt ord får bli ihågkommet Herre. Tack för all din nåd Herre. Tack för korset Herre. Tack för Jesus. Tack för att alla lösningar på alla våra problem finns i korset här om vi kommer till dig. Tack för all din nåd och all din kärlek. Vi ber det här i din son Jesu namn. Amen.